Ute i Stockholms skärgård ligger flottans dykerifartyg Belos. Här ute till havs är det fortfarande isfritt, och det vill allt till många kölgrader ytterligare för att det ska frysa här ute. Annars så drar det ganska friskt om öronen, även om det inte är någon sjöhävning att tala om just. Vi har följt med Belos för att vara med om en övning i samverkan med ubåt och dykarklocka. Och framförallt då för att se hur en sån där dykarklocka fungerar. Det är en ganska ny uppfinning som prövas här i Sverige först i sommar. Och om det vill sig väl så ska vi också försöka att med mikrofonen följa med en nedstigning ner till en ubåt på havsbotten. På Belos aktre däck, där jag står tillsammans med fartygschefen kapten Hedberg, där håller man som bäst på med att sjösätta dykarklockan som står stuvad på däcket. På havsbotten ligger nämligen ubåten Svärdfisken, och Belos har nyss ankrat upp rätt över ubåten och lagt ut varpankare så att den kan förhala sig rätt över platsen. Vinschas alltså klockan på utsidan. Kapten och jag kanske går lite ifrån den här vinschen så vi inte blir överröstade av den. Ja, det är ju så här i livet att varje sak har två sidor. Dels en normal och dels en onormal. Och det är de onormala sidorna som man i tid måste försöka förebygga och öva sig att finna upp metoder att bemästra för den händelse att de skulle inträffa. Flygarna, de har ju sina fallskärmar, fartygen har sina livbåtar, vi har ju brandstegar och skyddsrum och luftskyddsanordningar, och ubåten har numera fått en dykarklocka till hjälp. Men som sagt, det räcker inte med att bara ha dessa hjälpmedel till hands. Man måste också ha folk som kan sköta dem, och därför anordnas regelbundna övningar för att personalen både på bärgningsfartyget och på ubåtarna ska kunna bemästra och vänja sig vid materielen. Ja, kapten Hedberg, både Belos och dess befälhavare har ju varit med om en hel del innan fartyget trädde i flottans tjänst, och ett ganska originellt fartyg är det. Dess utrustning, menar jag, moderfartyg till dykar och dykarklocka.
Ja, Belos mer än jag har ju tradition. Jag tillhör yngre, men Belos tillhör de äldre. Belos byggdes 1885 för Neptunbolagets räkning och var den första båt som gick i långfärd för Neptunbolagets räkning. Hon öppnade Neptunbolagets ärorika så att säga räddningsbragder på främmande farvatten. Jag tror jag redan 88 eller 89 som hon gick ner till Svarta havet för sin första bärgning. Och sedan dess har hon varit mer eller mindre stationerad utrikes ända till 1931. Hon lämnade Medelhavet för gott på grund av att det var dåliga tider för bärgare, och därför måste båtarna dras in till Sverige igen.
Jaha, nu börjar klockan på att svängas ut över fartygssidan. Fartyget får ganska stark slagsida, och det är inte att undra på, den där klockan är inte så stor, men i gengäld är den ganska tung. Hur tung är den?
Den väger 8 ton.
8 ton, ja. Och om vi skulle beskriva exteriören på den, så skulle man kunna likna den med en ballong eller ett päron. Som är 3 meter i höjd och ungefär 2 meter i bredd, kanske 2,5 i bredd.
Ja, 2,5 i diameter.
Nu tar klockan vatten. Jag har alltså vinschats överbord med ett vanligt vinschspel. Och klockan sänks nu ner i vattnet över den plats där ubåten ligger på botten. Ja, kapten Hedberg, för att återgå till ämnet. Ubåten har alltså släppt upp en boj, en telefonboj.
Ja.
Som sjunkna ubåtar brukar göra när de kan. Och genom denna boj så står Velos i förbindelse med ubåten. Nu när klockan alltså har firats överbord och ligger där, så kommer nästa steg i utvecklingen att bli.
Nästa steg i utvecklingen blir att dykaren går ner för att koppla klockans nedhalningsvajer till ubåten.
Ja, det är sant. Det är för att klockan ska komma ner till ubåten, så behövs det först att en dykare går ner och först tar reda på var ubåten ligger. Och sedan i en lucka, intressant, på ubåten fäster en vajer som vars andra ända just står i förbindelse med klockan.
En vind eller en luftmotor i klockan.
Så förutsättningen för att den här klockan ska kunna användas, det är först och främst att man vet var ubåten är. Det ser man ju då på den här bojen som har släppts upp. Och sen att dykaren också hittar ubåten.
Ja.
Men det därav följer också att det finns en viss begränsning i användning av klockan. Den kan ju inte användas på större djup än vad dykaren kan gå ner till.
Nej.
Hur långt kan man gå ner då?
Ja, i sommar har vi varit nere på 70 meter. Och vi räknar med att kunna gå ner till 80 så småningom.
Den här ubåten, hur djupt ligger den ungefär?
Ja, den ligger på 30 meters djup.
Jaha.
Så att det är ju ingenting för dykarna att klara det djupet. Det kan det ju vara nere, ja, till och med ett par timmar så vi kunde vara nere på 30 meter utan att skulle göra någon skada.
Det är ett obetydligt.
Det är ett obetydligt djup, men på de stora djupen så är ju tiden ytterst minimal för dem att arbeta med säkerhet. Och därför får man alltid ha dykare färdiga för avlösning så fort den inne är på väg upp, så är den andra färdig att gå ner ögonblickligen. Därför har vi en massa dykare ombord på Belos i motsats till Neptunbolaget. Det är sex dykare på Belos, och vanliga dykarantal på Neptunbåt eller bergsbåt är ju inte mer än två vanliga fall.
Och här finns då fullständig utrustning för?
Här finns fullständig utrustning för all sorts dykning och undervattsarbete. Och så har vi då även rekonvisionskammarna för att spara dykarnas tid vid uppgång och kunna ha nästa dykare färdig att gå ner så snabbt som möjligt efter den första har kommit upp.
Ja, och det är väl inte bara därför som de här så kallade rekompressionskammarna finns till, utan det är väl också nödvändigt i vissa fall?
Ja, det är nödvändigt om vi får så kallad dykarsjuka att sätta dem under rekompression igen.
Nu ligger dykarklockan och flyter vid fartygets sida som en större boj eller mina med bara ungefär en tiondel av sin storlek över vattenytan, och på översidan finns det en öppen lucka som man kan kliva ner igenom. Under tiden så har också en dykare från Belos gått ner för att fästa en vajer vid ubåten, och dykarens väg på botten mot ubåten markeras av ett sakta bubblande på ytan. Dykaren står hela tiden i förbindelse med en telefonpost på Belos däck, och när vi ansluter mikrofonledningen till telefonkabeln kan vi tjuvlyssna till deras samtal.
Hör du?
Gud är med oss. Ingen skall vara.
Riskor.
Ja.
Var är det någonstans nu?
Det tornet.
I tornet?
Bredvid tornet.
Är det över tornet?
Nej.
Är det du?
Ja, vänta då, så ska jag få ut i lugn. Vad var det?
Ser du om klockan fortfarande är där?
Ja, ah, så jag fluktar lite bättre.
Är det du?
Ja.
Snacka lite.
Va?
Snacka lite.
Snacka?
Ja, tala lite.
Varför det då?
Och vi ska se om det hörs här uppe, ser du.
Va?
Vi ska höra om det hörs här uppe.
Jaså. Jaha, jag ska plocka efter Valle.
Ta.
Jag måste plocka lite på. I'm plucking.
Ja, det kan.
Ja.
Har du fått slipaken?
Ja, jag kommer ner nu.
Ja, så koppar den nu.
Ja. Du kan minska på löften lite först.
Minska löften. Ja, jag minskar löften.
Mm. Nej, nu är slipaken litat. Här kopplad.
Har du satt fast slipaken nu?
Ja, den är kopplad.
Ja, då ska vi sträcka på vajern här då.
Ja. Ja, sträck mera.
Sträck mera på vajern.
Ja, det är bra. Stå.
Stå.
Nej, ja. Jag kan få till mera luft igen nu.
Mera luft?
Ja.
Här kommer. Här kommer. Alltså, det sitter skjuts nu.
Mm. Ja, nu är luften bra.
Luften bra. Ja, då ska du vara på. Du kan gå till, på sidan nu. Ställa över tornet.
Ja, jag går bort till tornet.
Ja.
Jag är borta över tornet nu.
Jag är borta över tornet. Kan du gå upp och slå kästklockan då?
Va?
Då kan du gå upp och slå kästklockan då?
Ja.
Ja, du ska klara på att gå upp nu.
Ja, jag är uppe nu.
Ja, du ska lämna ubåten.
Ja?
Du ska lämna ubåten.
Vadå?
Du ska lämna ubåten. Gör du klar för att stiga upp.
Ja, det är bra. Ja, jag klättrar ner nu. Men du, jag måste låsa den här linan också.
Ja, låsa den här linan då.
Ja. Ja, linan är låst. Ni kan sträcka på nedgångslinan lite.
Sträck på nedgångslinan. Ja, sträck.
Det är bra. Ja, jag börjar gå upp nu.
Ja, han börjar stiga upp.
Ja, jag kan minska på luften lite.
Minska luften var det. Ja, minska luften. Minska 5 minuter kvar. 5 minuter kvar att gå upp.
5 minuter?
Ja.
Ja.
Ja, du kan på väg upp nu.
Va?
Är du på väg upp nu?
Ja.
Dykaren har alltså meddelat upp till fartyget att han har fäst vajern på en av ubåtens luckor. Denna vajer som står i förbindelse med dykarklockan och genom vilken klockan ska firas ner till ubåten. Ja, då är det klart att börja nedstigningen. Jag sitter ovanpå klockan bredvid fartygssidan. Jag hör hur pumpvattnet eller cirkulationsvattnet pumpas ut på fartygssidan. Och det är bara att krypa ner i klockan, stänga om sig och så börja nedstigningen. Det ska bli spännande det här. Se hur det kan gå.
Konka ner.
Så där ja. Jaha, då är jag klar.
Ja, stäng över luckan.
Vi nämnde tidigare att klockan till exteriören såg ut som en ballong eller ett päron som var 3 meter högt och 2,5 meter i diameter. Nu innan när vi börjar nedstigningen så kanske vi skulle ge en kort beskrivning av hur interiören ser ut. Det är två rum, ett övre rum där vi sitter. Det är alltså ingenjör Ljung som är befälhavare och maskinisten Edelstad, och så är det jag, och så har jag en medhjälpare för radioapparaterna, för radiogrejerna. Under det rummet är ett undre rum som man kommer ner i genom en lucka. Det är tomt, det är som ett upp- och nervänt glas och står alltså i förbindelse direkt med vattnet. När nu nedstängningen börjar...
Ja, då ska, har, när vi börjar och ligger och flyter i ytan, så har vi för stor flytkraft. Och för att få lagom flytkraft så att den här vajermotorn, eller luftmotorn, orkar dra oss ner, så måste vi fylla det under rummet. Då får vi ungefär 300 kilos flytkraft. Ja, ja. Fyll under rummet. Delas. Ja, vi fyller under rummet.
Man ser här genom ett par glaspluggar ner i det under rummet hur vattnet stiger där. Det under rummet är belyst av en elektrisk lampa, och det skimrar grönt och vackert när vattnet stiger och stiger där. Nu är det närmast fullt, va?
Ja, nu så är det bara en liten luftbubbla kvar. Vi kan göra klart för att sätta igång luftmotorn, så att vi ska börja nedhalningen till ubåten.
Luftmotorn, ja. Den här klockan står i förbindelse med fartyget Belos, med en kabel. I den kabeln finns dels luftslangar, dels ledningar för belysning och för telefon.
Ja, nu har vi startat luftmotorn och börjar gå ner emot ubåten.
Nu ser man...
Jag har kommit under ytan just och...
Man ser på den här manometern på väggen att vi har nått 2 meter under ytan.
Vilhopp! Hallå! Hallå, ja! Jaha, det är bra.
Och vi funkar och funkar. Då har vi nått 10 meter. Det är alltså ett vajerspel som sitter i det undre rummet, som drivs av en motor som sitter i det övre rummet, som firar ner klockan, firar ner sig själv mot ubåten. Vi har hunnit 20 meter, närmare 25 och 30.
Ja, ubåten börjar synas, så man får ta det försiktigt sista biten. Man ser ubåtsluckan och sätter an, alltså tar emot, ubåten tar emot. Man känner en liten törn just när den satte an.
Det är ganska märkvärdigt att tänka sig detta, att man sitter 30 meter under vattenytan. Det har man sannolikt ingen känsla av. Det var lite obehagligt ibland utav det här lufttrycket när luften blåstes. Då ökades lufttrycket helt plötsligt här inne i rummet. Man hörde sämre och det var lite svårt att andas. Det är ungefär som man gör en störtdykning i flygplan. Men det gick strax över, och något obehag att tala om var det inte.
Ja, det här övertrycket som blir i underrummet, det beror på att vi har ungefär 120 meter gummislang från, som luften måste rusa ut igenom, och det blir då ganska stora motstånd, luftmotstånd i den slangen.
Och det känner vi av en liten stund här, men trycket hinner utjämnas på ett par minuter.
Men när trycket sjunker så expanderar luften, det blir kallt, man börjar se andedräkten. Det är så att det blir ibland rimfrost på avloppsröret, även på sommaren. Ja, nu så kommer det mest... Ett av de spännande momenten, det gäller att man nu ska ha tätning mellan underrummet och ubåtsplattformen. Då får det inte ligga någon smörja i vägen eller några vajer eller bråte. Och det ska vi göra genom att avlufta det här rummet, att se att trycket sjunker. Det finns en manometer som visar det. Ja, avlufta, tryckavlasta under rummet. Trycket på manometern sjönk snällt och det visar att vi har fått tätning mot ubåten. Är det så att man inte får tätning så får man antingen gå upp igen och dykaren får försöka plocka bort eventuellt vad som eventuellt har kommit i vägen.
Ja, dykaren har ju röjt och gjort i ordning där nere så att det inte är någonting hinder i vägen.
Det ska ju vara klart, men när han går bort så kan det ju rasa tillbaka bara genom att han kanske drar med sig någon vajerbit eller något sådant.
Ja, maskinist Gerstad, han arbetar här ungefär som det var fråga om en vanlig hiss som han åkte i. Är det tjänst ungefär så man håller på här dagligdags också?
Ja, men det är så vanligt som han gjorde
för oss.
50-60 nedstigning.
Ja, under rummet tryckavlastat.
I den banan.
Ja. Ja, då ska vi blåsa.
Ja, nu har vi ingen uppdrift längre. Det är ingen kraft som... kommer oss att likna korken som vi flyttar upp till ytan längre.
Nej, nu är vi dels tyngre än vattnet och dels pressas vi mot plattformen med hela yttre vattentrycket så att det blir åtskilliga tiotals ton som nu pressar oss mot ubåten.
Hallå, Leos. Ballasttanken tom.
Om man tittar ner här så ser man wirespelet. Man ser hur vattnet har försvunnit där mer och mer. Och vi nu snart öppnar locket här, det under locket, eller under luckan säger man kanske. Så kommer vi ner på ubåtsdäcket, en av ubåtsluckorna. Det ska bli intressant att se vad det som då händer.
Ja, nu står det tryckluft på ballasttanken. Vi har blåst den ut mot det yttre vattentrycket så det står ungefär 3 kilo på den. Och det ska vi då först låta avgå till ytan. Det görs nu.
Man får se till nu att det blir samma lufttryck då i det övre rummet som i det undre innan man öppnar den här luckan.
Det är också, jag undersöker med den här lilla kiken på locket här.
För är det för högt tryck i den undre så smäller väl den här luckan upp med en väldig kraft.
Ja, det gör den förstås.
Det får man se till.
Det kan man inte öppna den förrän man får utjämna tryckerna så det blir lika.
Nej. Och likadant sen när man går ner för ubåten.
Så får man ju se till att det är samma tryck i ubåten som i räddningsklockan. Under verkliga förhållanden så om ubåten har en läcka så har det ju blivit ett visst övertryck i ubåten och då får man se till att man tar upp motsvarande övertryck i räddningsklockan.
Ja, jag kan ändå inte fatta det här att vi nu sitter 30 meter under vattenytan. Det är hur högt, om vi skulle jämföra med något landmärke så att säga.
Ja, så är det väl 10 våningshus eller något liknande med de små våningshöjder som normalt finns i Stockholm.
Det är alldeles kolossalt det att tänka sig denna vattenmassa över våra huvuden och runt omkring. Det måste vara ett ofantligt tryck.
Ja, det blir ju det. 30 meter, 3 kilo per kvadratcentimeter. Så det på klockan blir det väl, vad ska säga, ett par hundra ton på bara på ovansidan.
Den här klockan har inte varit i bruk länge. Den ni har fått den först i somras ju.
Ja, den är ju tillverkad hos Kockums verkstad och levererades i somras och har provats i sommar. Annars i vad man vet så finns det inte några flera sådana här räddningsapparater för ubåtar i Europa. Men däremot så har vi fått idén och i huvudsak konstruktionerna ifrån Amerika. Där den ju liknande klocka kom till användning under verkliga förhållanden för räddning av besättningen på den amerikanska ubåten Squalus.
Ja, det är sant, ja. Det var ett par år sedan.
Ja,
före kriget var det.
Precis, dagarna före krigsutbrottet.
Det var
månader före krigsutbrottet.
Utanför Nordamerikas
ostkusten. Och då räddades ju hela den del av besättningen som var vid liv efter själva olyckan.
Just med en sån här klocka.
just med en sån här klocka, och det var ju på över 70 meters djup.
Jaha.
Belås? Det har börjat blåsa under rummet, ja. Ja, medan vi har pratat nu så har ju börjat blåsa ut det här vattnet emellan räddningsklockans undre lucka och ubåtsluckan, för att vi ska kunna komma åt ubåtsluckan.
Det är ett slags slussystem det här, kan man säga.
Ja, det är...
Med både luft och vatten.
Dessutom finns det ju i ubåten en sluss, att när man öppnar ubåtens lucka så kommer man inte, kan man säga, direkt in i ubåten, utan kommer in i ytterligare en säkerhetsanordning, alltså ytterligare en sluss.
Nu har vi hunnit så långt att vi är klara att öppna den undre luckan. Luckan ner till det undre rummet. Det ska bli intressant att se hur det ser ut. Det är tomt på vatten, men i gengäld så är ångade som utav en mycket stark dimma. Vad kan det bero på, Ingenjörn?
Ja, det är att förut hade stått tryck på det undre rummet, och nu har vi sänkt det trycket så att luften har expanderat, och då kyls den, och därför har det blivit en mycket kraftig inbindning som har vi mött igen. För att man ska se ner så blåser vi riktigt.
Slangen fördes ner i det under rummet, och på ett par sekunder så var det där borta så som vischvatten som dunstade av. Och nu ser vi ubåtsdäcket, ubåtsluckan och plattformen som klockan är fäst vid. Det är ungefär en meter i diameter, och nu går maskinisten ner för att koppla bort vajern.
Ja, han ska alltså först fixera lucka, eller räddningsklockan vid ubåten med fyra stycken kraftiga krokar, för att man ska vara absolut säker att den inte kan ge sig på, alltså lossna.
Jaha, för det vore inte bra om den gjorde det.
Nej, varken för räddningsklockan eller för ubåten.
Sätta vajerledaren borttagen. Klart att öppna luckan till ubåten. Delas.
Repetera. Vi öppnar ubåtens lucka.
Det ska bli spännande att se.
Ja, håll an.
Ja.
Alltså ubåten varskå att vi skulle vänta ett ögonblick med öppna luckan. Det är någonting som kanske inte är klart där nere då.
Ja,
det är
övertryckt där nere.
Antagligen är det väl övertryck i slussen.
Säg, ingenjör, det pålar och sålar runt oss.
Ja, det är dykaren som står och tittar på oss. Inte ser han mycket, men att hålla sig i närheten för om det kan behövas. Belås?
Och där har vi detta pålande.
Ja, ubåten klar, så öppna luckan.
Maskinisten sitter nere i det undre rummet.
Ja, det blåste ut lite luft, så det var
och skruvar på locket.
Övertryck i slussen. Det var därför de ville hålla an ett ögonblick på ubåten.
Det är ganska underligt att föreställa sig att en meter nedanför oss så finns det de som sitter och väntar på oss. 30 meter under havsytan. Nu öppnas luckan. Och där ser jag en lång sluss, en stege som löper ner. Ett blått sken.
Ja,
kan
helst gå ner och öppna till...
Så ner och öppna till...
Aktar över till akvatapelrummet.
Vilket är det?
Ja, det spelar förresten ingen roll vilket det blir.
Föraktar.
Ja, öppna ena luckan för att se vilket det blir. Det är svårt att avgöra. Vi kan ha snurrat så många varv under det vi har gått ner.
Kan jag fylla efter eller ska jag vänta?
Ja, det går bra att följa efter.
Då kanske jag ska ta av mig. Det är lite trångt att ta av mig den här pelsen. Vill ingen hålla den där? Alltså det här pålandet, säger jag, det beror på att den här dykan går omkring här och titta vad jag har för oss.
Ja, han ska ändå koppla loss sedan för att ubåten ska komma upp och Då är det mindre besvär att stå på botten och vänta än att gå upp och ner igen.
Ja, det är sant. Så där, nu känner jag mig lite friare. Då tar jag mikrofonen då och följer efter maskinisten ner i
ubåten. Vi är i ubåten att vi öppnar luckan. Vi har gått ner i slutten.
Ja, jag kommer.
Det är inte så stort utrymme, det är det inte, men det ska det ju inte vara ubåtar heller.
Nu passerar jag förbindelsen mellan dykarklockan och ubåten. Och nu fortsätter jag en stege ner i slussen. Går det bra? Så där. Nu befinner jag mig nere i ubåten.
Ja, god morgon skulle jag vilja säga. Ursäkta att man tränger sig på så här.
Välkommen. Tack. Är det chefen på ubåten?
Ja, det är den.
Ja. Nu har vi alltså passerat 30 meter ner på botten och ni har legat och väntat på oss en längre tid, förstår jag.
Ja, vi har väntat här en halvtimme ungefär.
Och under vanliga förhållanden så skulle vi ha varit mycket välkomna.
Ja, precis.
Ja, kan man kanske titta sig omkring lite här i ubåten? Hur? Ja. Det rum som vi kommer ner i nu, det är ett maskinrum.
Det är dieselmotorrummet, ja.
Hur många sådana här rum består en ubåt av?
Vi har tre stora vattentäta avdelningar. Och sedan har vi rum aktivt från räknat ett torpedrum. Sen har vi ett elektromotorrum för gång i undervattensläge. Sen har vi ett dieselmotorrum för gång i markläge. Sen har vi ett förläggningsrum för underofficerare. Sen har vi ett manöverrum. Och sen har vi ett förläggningsrum för officerare och förliga torpedrum.
Det är ett stort samhälle det här, med andra ord.
Ja,
hur stor är ubåten? Hur lång är den?
Den är 64 meter.
Det var alldeles förvånande att det ligger ett 64 meter stort utrymme här. God dag, god dag. Och folk finns det här så det vimlar om det.
Ja, vi är 30 man ombord.
Och man kan inte säga att det är ont om utrymme heller, tycker jag. Man kan gå upp rätt mycket bra. Men varenda liten vrå är ju utrymme tillvarataget. Jag har gått igenom det här rummet, vad var det för någonting? Underofficersrummet, ja. Och genom det så kommer vi in. Det är hjärtat av ubåten, skulle man kunna säga.
Ja, det är härifrån utförs all bestämmas ett manskap.
Så värnpliktiga gör sig inte besvär?
Det händer att vi har värnpliktiga kockar.
Jaha.
Men annars är det endast stammanskap.
Hur länge är kocken värnpliktig?
Nej, jag finkar en lagklass nu.
Jaha. Vi kanske ska lämna kocken åt hans sysslor. Vad är det ni håller på att laga det här för någonting?
Nu är det sillgratäng.
Sillgratäng lagad 30 meter under havsytan. Smakar den annorlunda än vad ni gör på land?
Ja.
Det är sak samma.
Sak samma.
Man kan inte få några extra delikatesser genom att laga det under vattnet. Ja, kapten, ska vi fortsätta då kanske?
Genom tillbaka samma väg som vi kom. Så där.
In i officersrummet igen.
Trean, kom igen. Vi ska föra med klockan om.
Ja, vem var det som skulle med nu?
Det var jag.
Det var bara en då. Ja, kapten, då får jag tacka så mycket för den här lilla korta visiten. Det var inte mycket, inte lång tid, men man hinner inte med så mycket. Tack så hjärtligt.
Tack.
Ja, då får jag önska er lycka till då. Alla här nere på botten. Adjö. Ska vi ta och klättra upp igen?
Då går vi tillbaka samma väg. Går igenom motorrummet. Och kommer upp den här vägen. Och här träffar vi ingenjör Ljung som har stått och väntat i slussen. Då är vi klara att gå upp igen.
Ja, då så får vi väl gå upp i klockan till att börja med.
Och då vidtar samma process fast ni om en ordning.
Alltså först får vi stänga till stänga ubåtens lucka. Och sedan får vi stänga den övre luckan i, eller den under luckan kallar vi det i klockan. Och sen får vi gå baklänges så att vi fyller mellanrummet mellan ubåten och slussen med vatten. Och sen får vi börja alltså tryck, ta upp tryck där, och sedan när klockan har, när jag har fått loss klockan ifrån ubåten, så är det att låta uppgå med vajerspelet.
Då bara vi flyter upp,
flyter upp med egen flytkraft.
Jaha, då flyter vi upp då. Där har vi kommit upp i nya klockan igen. Här är blött åt, men undra på det, 30 meter under havsytan. Nu stöter jag i mikrofon, men den höll väl, hoppas jag. Så där ja. Ja, ta mikrofonen kanske.
Ringde ni?
Så lämnar vi då ubåten Svärdfisken nere på havsbotten och tar som gisslan, kanske vi skulle kunna säga, eller som ett bevis på att vi verkligen har varit där nere, med oss en av besättningsmännen. Han ökar då vikten i ubåtslockan med en ja, vad kan det vara?
70 kilo räknar man med att varje man ska väga.
Och det måste då kompenseras, och det går så till att
man tömmer två stycken kompensationstankar som inrymmer 35 liter varje. Och det gör man genom att sätta tryck på tanken så det får rinna ut, vattnet får rinna ut i underrummet.
Och det är det vi nu hör. Det tar en liten stund, men det är klart. Nu är det strax klart. Så har vi då kompenserat den vikt som ytterligare tillkommit i och med besättningsmannen ifrån Svärdfisken. Vi har stängt den undre luckan och fyllt det undre rummet med vatten och är nu färdiga att börja att stiga upp till ytan igen.
Ja, Benos, har vi klara att gå upp? Är ni klara med luftslangar och vajrar? Ja, starta uppgång då.
Så åker vi hiss upp utav egen kraft. Det är som en kork som flyter ytan nu.
Alltså nu har vi ungefär 300 kilo flytkraft och bara släpper efter på vajerspelet. Det kan gå undan ganska bra.
Ser man på visaren, 20, 15, där på 10 kan man inte se ut på vattnet.
Ja, nu har vi skyddsluckorna för, men
vi öppnar den kanske.
Vi öppnar igen. Ser man hur det är ljusare, det är grönt, mörkgrönt var det i början.
Jaha,
det är ganska ljust.
Det är en glaslucka upp ut mot sidan, och där ser man hur det ljusnar mer och mer. Det är en slags buteljeliknande grön, blågrön färg. Nu är det 5 meter kvar till ytan.
Delos, syns klockan? Alltså vi håller an för att vi ska vara säkra på att vi inte kommer upp rätt under Belos. Så då måste vi se vad klockan är först, att vi ligger fria från fartyget.
Ja, klockan är här nere 5 meter under.
Syns det, och vi är fria? Det är klart. Ja, fortsätt. Vi har kommit upp till ytan, men det börjar ju lite grann. Vi är uppe, ja.
Det kändes också på ett plaskande utanför klockan att vi har nått ytan igen, och det var ju skönt. Ja, då fick ni från Svärdfisken en extra skjuts upp nu.
Ja, det var första gången för mig jag åkte upp en sån här klocka. Det är nytt på sitt sätt, fast en anordning är samma som en ubåt.
Ja, ni trivs i ubåtarna annars?
Ja, alltså, jag har varit i ubåtarna, det är mitt 5:e år i ubåtarna nu.
Ja, nere är bra, men jag undrar, är inte uppe västen då?
Ja, många gånger kan det vara skönt när man ligger ute till havs och får gå ner under ytan när det är riktigt sjö.
Verkligen?
Ja då, många gånger så. Då känns det som en befrielse att få gå ner.
Det är vild sjögång nu när klockan ligger fritt uppe på ytan. Det gungar som en boll på vattenytan. Och nu öppnar vi den övre luckan, den översta luckan, den luckan som leder upp till ljuset, luften och friheten. Och besättningsmannen från Svärdfisken svingar sig upp i fria luften Och här kom jag efter. Och där ser jag solen över skärgården. Och här har vi återigen Belos. Och där står kapten som har väntat mycket länge. Ja, nu är vi uppe igen.
Ja, vi har väntat på länge.
Ja, det tar sin tid. Och man gör den reflektionen att nere i ubåten är det nog bra, men det är skönt att vara uppe igen.
Ja, det är friskare luft uppe.
Det är friskare luft här, ja.
Ja.
Är det?